Yes, tack för det Damon. Härlig och nylig lovsång och fin inledning med nattvard, kollektale och allt som är. Så tack för det Damon, då ska jag ta över. Och jag begynner med att be lite kort. Jag tackar dig far för din närvaro i den här gudstjänsten. Jag tackar dig Jesus för att det är dig vi ska prata om, det är dig vi vill förmedla. Jag tackar dig att det ska få bli en upplevelse och en uppenbaring av dig Jesus. Vem du är och vad du har gjort för oss. Jag tackar dig för det, far. Och jag tackar dig för alla de som ser på nu och de som ser på i efterkant. Jag tackar dig för att detta ska bli liv för dig i Jesu Kristi namn. Och allt folket sa amen, så säger du amen där hemma i stugan. Det är palmsöndag. Och trots att jag har varit frälst i snart 16 år. Eller 15 år, vad det blir, jag blir usäker. 15 år är det nog. Så har jag varit usikker på palmsöndag, vad är det för något? Jag har liksom inte helt fått med mig, jag har fått med mig massa ting sen jag kom till tro, men just palmsöndag var inte en av de tingen som jag har fått med mig förrän nu i år. Så när jag fick höra, ja du ska preka på palmsöndag, så jag tänkte, palmsöndag, vad är det för något? Jag visste ju själva förtällningen om Jesus och vad som skedde, det hade jag pejling på. Jag hade inte hört just uttrycket palmsöndag. Och som en av mina absolut närmsta vänner sa när jag hade kommit i tro, så sa hon så här: Rickard, du är en religiös oskuld. Och det är väl lite det som ligger i det här, att jag har inte så mycket av religiös fasong med mig när jag kom in i tron, utan jag kommer och möter allt för första gången på något. Så det här med palmsöndag, att det är en speciell ting under kyrkoåret och en tradition där man kanske präkar på en speciell måte, det är nytt för mig, så jag har inte hört på massa palmsöndagars präknar. Så kanske blir denna lite annorlunda, men jag tror inte det, för jag kommer ha fokus på den dagen då Jesus red in i Jerusalem. Och det vi vet om den här dagen, det vi kan läsa oss till då, det är ju att Jesus han red in i byn på en åsna, på ett äsel. Och så stod det stora skaror med folk som viftade med palmblader, och därför kallar vi det för palmsöndag. De inte bara viftade med palmblader, utan la också ut palmblad på vägen där han red på detta äsel. Så jag tänker börja med att snacka lite om palmblader, så ska jag snacka lite om mantlar, och så ska jag snacka lite om olivberget, och så får vi se lite var jag hamnar till slut. Så jag kommer ta lite olika perspektiv på vad är det som sker omkring här och vad är symboliken bak. De som känner mig lite extra gott vet att jag älskar sån symbolik, och någon kanske tycker att det kan bli för mycket symbolik. Men om symboliken i sig får peka på Jesus och vem han är, så kan vi bli ändå bättre känt med Jesus. Och då tror jag att till och med symboliken kan ha något att säga och ha ett värde, om man säger så. Men Jesus han red då på ett esel, och så kommer han in mot byn och så viftar folk med de här palmbladarna. Vad kan man se om palmbladen? Jo, i psalme 92 och vers 13 i norska bibeln, vers 12 i den svenska, om det är någon svensk som ser på, så står det om att den rättfärdige ska vara som en palm som spirar. Och när man tänker på en palm då, så är det alltså den rättfärdiga mänsket ska vara som en palm, står det. Som spirar, som har en framgång, en framväxt. Om man ser på palmen så är det väldigt högt och rakt träd. Det står liksom helt upprätt, spikrakt. Det är en bild på rättfärdighet. Man står rakryggad, man är inte någon krum, något krumträd som kringel och krokar, utan ett träd som är helt rakt. som ett mänske som står med rak rygg. Så en bild på rättfärdigheten ligger det här med palmblad. Men det är nog mer med palmblad. De symboliserar också seger. Man viftar med palmblad som en tanke på att nu har vi fått seger. Så det var som en segerritual att vifta med palmblader. Och i cirka 140 år innan Jesus kom så var det en man som hette Johannes. Jag hade hans namn här någonstans. Men jag vet inte vad jag hade det i något annat. Hyrkarnas hette han. Johannes Hyrkarnas. Han var alltså en ypperste präst som det judiska folket mindes från 140 år bakåt i tid. Han hade kommit som en slags befriare för judiska folket där och då. Det var i alla fall för en del av de judiska olika sekterna så var han som en befriare. Och den här Hyrkarnas, hans symbol var just palmblad. Han hade, de tryckte mynter med hans namn. Han var inte konge, men han var som en konge för det judiska folket 140 år före Jesus. Och då tryckte man mynter med Hyrkarnas på och så var det palmblader. Och han såg som en slags befriare för folket. Så i åtminstone 140 år så hade de haft en tradition att palmbladen var en symbol för befrielse. Och här kommer då Jesus som en bild på en ny konge för folket och de viftar med palmbladen och tänker befrielse och så börjar de ropa Hosanna, 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 Davids son. När de ropar Hosanna, många tror att det kanske är liksom som en hyllningsrop men egentligen så är det ett rop på hjälp för det betyder fräls nå. Hosanna betyder fräls nå, så de ropar på frälsen när Jesus kommer ner i byn. Och så viftar man med palmblader som en bild då på befrielse. Det är väl en fantastiskt spännande symbolik bak detta. Så det är en bild på seger. Men sen har vi också lövhyddofesten. Det var de faktiskt skar av palmblader och byggde hyddor av löv som de bodde i. Och det var en bild, en festival i sin tur för att nu är hösten här. Nu ska vi skörda, nu ska vi berga det vi har sått. Nu ska vi ta hem skörden. Och det är ju också en bild på Jesus, på det Jesus kommer för att göra. För det står när han blir upphöjd, när människan blir upphöjd, det pratar han om denna uken. Den här stilla uken som vi kallar det för. Den var inte så stilla för Jesus. Det hände väldigt mycket den här uken. Men vi kallar den för stilla uken. Men ur Jesus perspektiv så kan vi kalla den för nästan den kaotiska uken. För det skedde så mycket. Men vad skulle jag till oss in nu då? De byggde hyddor av de här löven. För att det var för att fira höst och skörd. Och när Jesus, han pratade om att när människosonen blir upphöjd så ska han dra alla människor till sig. En bild på skörden, att Jesu offer får bära frukt, att det får bli till frälse för många, för hela mänskligheten, för alla som vill och tar emot. Så det ligger så mycket bara, nu har jag bara begynt att skrapa på ytan av symboliken här på den här palmesöndagen. När någon hör palmesöndag som jag som är så religiös och oskuld som knappt vet vad det handlar om när man hör det första gången tänker kanske att vi ska dra till syden och dricka drinkar under palmeträd. Ja, det längtar nog många efter i den här coronatiden men det kommer en tid och vi kan dra på fejre också längre fram. Men det är inte det vi ska prata om nu. Det är palmebladen. Folket viftade med det och ropade Hosanna fräls mig. Men så var det här med att han kom på ett äsel. När en konge kom till byn, när en konge skulle presentera sig själv så kom han ofta ridande på en häst. Och när en konge kom ridande på en häst så var det en bild på att den här kongen var liksom en sejerskonge, en krigskonge. Hästen var till och med symbol för krig. Och en konge som ville visa och manifestera sin makt, han valde liksom en väldigt hög häst, en kraftfull häst, en riktigt bra stridshäst. För att visa sin makt. Hade vi haft en tyrann som skulle ha kommit in i byn den här dagen till konge så hade han definitivt haft en stor krigshäst och kanske massa vapen och ett stort följe med sig. Men här kommer Jesus på en annan måte. Han kommer inte bara på ett äsel. Utan han kommer på en fole, tror jag man säger på norsk. Alltså en ung äsel, ett barnäsel. Men om man läser de här evangelietexterna lite nöje. Eller en av dem, lite extra nöja, Matteus, så ser vi att det var inte bara ett äsel där. För när Jesus sände ut de två disciplerna som skulle hämta dessa äsel i en by i närheten så sa han att det står ett mammaäsel och en fole. Ta dem bägge och bringa till mig. Och det är intressant. Så när Jesus kommer ridande så kommer han ridande på själva folen, alltså den minsta av de två äslarna. Så man tänker sig en krigskonge, han skulle valt den högsta hästen av alla. Men Jesus, han väljer folen och så går mamman bredvid, så man ser att detta är en väldigt liten äsel. Kanske hans fötter till och med släpade i marken. Men det visar på Jesu hjärta. Han har kommit för att betjäna. En häst var en del av krigsmaskineriet. En häst var något man brukade när man skulle dra ut i strid. Men en äsel var ett arbetsdyr. Ett dyr man hade för att betjäna, för att arbeta. Och Jesus kommer då ridande på det här. Och på den minsta äsel du kan tänka dig, en fole. Så han visar sin ödmjukhet. Han visar att han ställer sig lägre. Och det är på en måte Jesus stil hela tiden. Han kommer underifrån för att lyfta människor. Han kommer inte ovanifrån för att härska, för att vara en tyrann. Och den hållningen som troende ska vi också ha. Att vi kommer underifrån för att lyfta människor. Vi tränger inte att häva upp oss själva och komma ovanifrån. Så det ligger i det här. Man kan läsa en profeti också. Jesus uppfyller en väldigt konkret profeti när han rider in på det här äslet, på den här folen. Och det står i Zakaria 9:9. Jag ska faktiskt slå upp det och läsa det för er så ni får höra. Så här står det, och det här är en profeti. I min norska bibel så har texten en tillagd rubrik också. Rubriken är ju inte själva bibeltexterna utan kommer till senare. Men där står det: Messias, kongen, kommer. Fry dig stort, Sions dotter. Bryt ut i jubel, Jerusalems dotter. Din konge kommer till dig. Han är rättfärdig och kommer med frälse. Ödmjuk och ridande på ett äsel och en äselfole och snynnens fole. Så här har vi både snynnen och folen. Och Jesus han red på folen. Sen var det så att disciplerna, de la mantlar på det här äslet. Och då kommer vi över på det här med mantlar. Mantlar är ju också en symbolik i Bibeln. Det som sker här är att de lägger mantlar på äslet och så rider Jesus ner och så begynner folk att ta av sig sina mantlar och lägger på vägen framför Jesus samman med palmblader, så lägger de den här vägen. Dels så kan vi se symboliken i det, precis som när en president kommer till landet så rullar man ut den här röda mattan som går från flygplanstrappan och ner och ut på backen, så rullar man ut den här röda löparen, säger ni på norsk. För den som kommer med höjvärdig. De gör något liknande för Jesus. Men det ligger ju mer symbolik i det här. Jag tänker att visst du hade haft en mantel och så lägger du den framför Jesus. Så det är en bild på att du tar någonting från dig själv och lägger framför. Du lägger på en måte ditt liv framför kongen. Och säger: jag tillhör dig, du är min konge. Du höjer upp kongen genom att lägga det som är ditt framför. Manteln är liksom din livklädnad. Och tar man din mantel, så blir det på en måte en symbol för din självrättfärdighet. Men Jesus sin mantel är en bild på Guds rättfärdighet. Det står att han klär oss i rättfärdighetens mantel. Så manteln är en bild på rättfärdighet. Men som ni vet så finns det ju två sorters rättfärdighet. Din egen rättfärdighet och Jesus eller Guds rättfärdighet som en gåva. Som vi får fritt och förintet. Så i det med mantlarna så ligger en slags symbolik. Hvordan vi kan möta Jesus som vår konge. Vi kan lägga ner vår egen rättfärdighet. För att ta emot hans rättfärdighet. Hans mantel. Och tillägna oss den. Så det ligger något dyp här i det här med mantlarna. I den här symboliken. I det som sker. Så som jag sa innan så betyder ju också palmen. Betyder ju rättfärdigheten också. Din rättfärdighet ska växa som en palme. Ett palmträd, så du har manteln som en rättfärdighet och palmbladen som en rättfärdighet. Så vi ser att Jesus Kristus, han kommer på ett äsel, det är en bild på fred. Det är mantlar som läggs ner framför en bild på rättfärdighet. Han som kommer med den sanna rättfärdigheten. Han är fridsfursten, han är en rättfärdig konge. Så att det ligger så mycket symbolik bak de här tingen som sker runt omkring. Det står om disciplerna om man läser i Johannes evangeliet, om jag huskar rätt. Nu har jag läst de olika evangelierna här. Om att disciplerna kände inte vad som skedde den här dagen. Men de skulle bli mint på det senare och förstå. Och så är det ju lite för oss också. Ibland när vi möter ett bibelord för första gången. En förtällning om vad som sker runt Jesus Kristus. Det är inte säkert vi förstår hela bilden. Eller den dypet av förståelsen på en gång. Men plötsligt blir vi minnet på det. Plötsligt när man mediterar på ordet i sitt hjärta. Så ger det liv och uppenbaring. Och så plötsligt så ser man vad det faktiskt handlar om. Men folket, de hyllar ju verkligen Jesus här. De ropar hosanna, fräls oss. De samlas i stora skaror, det är massvis med folk. Och det är som att Jesus är våldsamt populär. Han är ju som en rockstjärna som kommer in i byn. Alla vill dit och se han. Det är klart att det var de som var sura också. Det var fariser som ville få tyst på alla som ropte och hylla Jesus. Men då svarte väl Jesus, tror jag det var, som sa: om ni får tyst på dem så kommer stenarna och ropa. Och det fick tyst på fariserna den gången. Men det går ju inte mer än lite mindre än, rättare sagt, än en uke. Så är det väldigt många av dem som har ropat hosanna, fräls oss. De står och ropar korsfäst, korsfäst, korsfäst. Så det är som att det går från hyllest eller hyllning till hat på mindre än en vecka. Hur kan det vara möjligt och hur kan det ske, kan man lura på. Men fariserna var ju redan frustrerade redan den här dagen när han red ner i byn. De sa: vi har ju ingen chans, för hela världen följer efter han. Sådana saker sa de. Men så kommer det någon dag senare i denna uken. Så kommer Jesus in i templet. Jag tror faktiskt det är redan dagen efter. Så går han in i templet och har den här berättningen. När han binder sig en piska av rep och han kör ut månglarna ur templet. Och han ropar: det får vara nog, detta ska vara ett bönens hus. Där ser det någonting. Där står det att då bestämde sig de fariseerna och de skriftlärda att de måste röja han ur vägen. Och så begynner de att jobba hårt för att få folket med sig emot han, emot Jesus. Och kanske var det inte så svårt, för när de ropade hosanna, fräls oss nu, så var de under ockupation av romarriket. De tänkte: här kommer den rättfärdiga kungen, här kommer den där stora kungen som ska befria oss. Kanske tänkte de inte på att han inte satt på en häst som betyder strid, utan han satt på ett äsel som betyder fred. För på ett äsel red man bara på i fredstid. Så kanske tänkte de inte på det. Kanske önskar de att här kommer han som ska befria oss. Han som ska få bort romarna ur vårt land och snu allt på nytt. Som den här Hycarnos hade snutt situationen och kommit som en befriare. För jag tror att det var att de hade ett färskt minne av Hycarnos när de hade de här palmbladerna. För om den här kopplingen finns där med palmbladerna, så var det en ganska ung tradition. 140 år, inte så våldsamt långt tillbaks i tiden. Men de viftade med palmblad redan dagen och ropade korsfäst nästa dag. Eller inte nästa dag då, men lite senare i uken då. Och jag tror den här rensningen i templet var en del av det som fick fariserna att tänka: det här är verkligen allvar, nu må vi göra någonting alltså. Deras inkomster var... De hade ju tjänat pengar på det här med templet och sälja duvor och sånt. En förordning som Gud har sagt skulle vara helt gratis. Den som inte har några pengar till en sau ska kunna offra en duva, det ska vara gratis. Och så satt han där och tjänte pengar på offer av duvor. De sålde duvor. De hade förbjudit att folk skulle fånga sina egna duvor och ta med till tempel som offer. Det hade de förbjudit för länge sedan. Så de hade gjort business av det hela. Lite som katolska kyrkans avlats blev: du tränger tillgivelse, kom och betala med din säck med pengar så slipper du skärselden. Här gjorde fariserna och andra månglar i templet på ett liknande sätt. Du får inte ta med din egen duva, köp våran. Så de hade gjort business av det. Och när den businessen var hotad, så var det kanske lätt för fariserna och de som gjorde business och få folk emot Kristus, för de hade fått tjänat så mycket pengar på det här. Så de hade möjlighet att liksom muta folk, besticka folk, och kanske var det andras business som påverkades också i förlängningen, som gjorde att nu stod ekonomin på spel. Jag vet ju inte att det var så, men det är en tanke i vart fall. Så det gick från hyllest till hat på kort tid. Jag ska snacka lite om vägen ner till byn också. Jesus red där på Oljeberget, Olivberget. Oliven har ju en stark symbolik i Bibeln. Olivoljan var ju det som man brukte för att smörja en konge. Och här kommer Jesus och presenterar sig för första gången som konge. Tänk på hur Jesus hade varit innan den här anledningen. Då hade han sagt till disciplerna, och när det skedde saker och ting så sa han till folk, säg inget om det här. Var tysta om det här. Min tid har ännu inte kommit, så icke prata om detta. De fick liksom uppenbart att han var Messias, så han säger icke något om detta till de andra. Men så kommer den här dagen då han rider in i byn, och på en måte så alla känner han som konge plötsligt. Och då rider han ner på Oljeberget. Oljeberget är en bild på smörjelsen, salvelsen. Jesus var den smorde. Kristus eller Messias betyder den smorde. Så ting begynner att bli uppenbart genom all symbolik. Han kommer ned för Oljeberget. Han kommer från österifrån. Den rättning där solen går upp. Rättfärdighetens sol går ju upp i öster. Så Jesus är en bild på solen. I ökentabernaklet så var Judas stamme till öster en bild på att frälsningen kommer från Juda. Så här ligger det symbolik. Han kommer österifrån och rider in genom den östra porten. Och han rider ner för Oljeberget, en bild på smörjelsen, salvelsen. Ni kan läsa i Hesekiel 43 för exempel, från vers 1 och framåt, så kan ni se om hur det står om öster och att frälsaren ska komma ifrån öster och sådana ting. Så det ligger liksom, det är flera profetier som blir uppfyllt här. Om man bara sammanfattar lite kort, så har vi Olivberget, en bild på att Jesus var Messias, den smorde. Vi har öster, rättfärdighetens sol, Judastam. Vi har äslen och folen, en bild på att han är fredsfursten och inte krigshärskaren. Det är ett arbetsdyr, han kommer för att betjäna oss. Det var palmblader som var en symbol för seger och befrielse och rättfärdighet. Lövhyddorna, en bild på att det var dags för att hösta hem och få frukt. Mantlarna, en bild på rättfärdighet och hyllning, att man hyllar en konung. Så det är massvis med symbolik hela vägen här. När Jesus kom också ner från Oliverberg, jag vet inte om ni har rest i Israel, för de som har varit där, så vet man att om man står på Oliverbergets höjde så ser man hela byn framför sig. Och det står att när Jesus såg byn, man ser hela byn väldigt tydligt därifrån, man ser templet, eller det dåvarande templet såg man väldigt tydligt. Man såg alltihop. Och när Jesus ser hela byn så begynner han att gråta. Och han gråter höjligt, han gråter tydligt, folk ser det och uppfattar det. Jag vet inte helt hur machokulturen var på den tiden. Om det var så att man tyckte det var pinligt för en man att gråta. Men jag kan tänka mig att kulturen för män var lite liknande som den kan vara i vår tid. Att man vill kanske inte ställa sig fram och gråta, man visar inte sånt offentligt. Jag har begynt att gråta mer och mer sedan jag blev en troende, och jag har till och med tört att gråta offentligt när det kommer tårar. För det sker någonting. Vi blir berörda, vi öppnar oss. Vi får tillit till den som vågar visa sig sårbar. Vi blir trygga på en person som vågar visa födelserna sina. Men jag tror inte det var det som var Jesus grej, att han tänkte nu ska jag göra folket trygga. Nej, han grät för att han hade en uppriktig smärta, en uppriktig sorg. För han såg vad som skulle ske i framtiden. Han såg vad som skulle ske år 70 när så många människor blev dräppt, så många människor blev fängslat, torturerat, och så blev de slängt på en brinnande soptipp faktiskt. Det hände grusamma saker. Det var en fullständig ödeläggelse. Jag vet inte hur många människor som dog, men det står om det i Josefus skrifter och lite sånt kan man läsa om sånt där. Så det sker hemska ting. Och Jesus, han gråter för sitt folk. Han har människorna i sitt hjärta. Det är ju inte att att templet blir rivet som han gråter över. Det är icke att stenarna på templet dyttes ner som gör att han gråter. Det är icke att, att det här lampstället som vi brukar kalla för lysstaken, jag kallar det hellre för lampstället för det var icke lys, det var lampor med oljelampa. Men att det här sjuarmade och niarmade lampstället, att det blir tatt eller att skatterna liksom försvann från templet. Det var icke därför Jesus gråt. Jesus, han har oss människor i hjärta. Han har oss människor i sin tanke. Och jag tänker att han fortfarande kan känna och uppleva en liknande smärta när han ser människor som går under. När han ser människor som mår dåligt. När han ser hur vi har det, när vi inte mår bra. Så har han ett hjärta för oss. Han har medkänsla, medynk kanske man säger på norsk, för oss när vi inte har det bra. Så visst du inte har det bra, så tänk på att Jesus är en person som är prövd i alla ting och har gått igenom alla typer av lidelser och smärtor man kan tänka sig. Och han bryr sig om hur du har det. Han vet hur du har det och bryr sig om hur du har det. Det är du som behöver få veta att han vet det. Han vet det redan, så du tänker egentligen att se till han hur han har det. Men det kan vara en hjälp att sätta ord på ting och prata med han om hur du har det och be han om hjälp. Och det var ju därför han kom till Jerusalem för den här högtiden. Att han skulle bli en hjälp till världen. Vi har på en måte all hjälp att hämta ut från det fullbrakte verket som sker på Golgata senare i uken. Men enligt Sir Robert Anderson, som var en chef på Scotland Yard, så han var en sån här investigator, vad heter det, en sån detektiv som var van till att forska i ting. Han skrev en bok där han räknade ut från några profetier om vilken dag Jesus red in i byn. Och enligt han så lär det ha varit den tionde dagen i Nissan. Och visst det stämmer, om det här är riktigt som han har lagt fram som en tese då, att Jesus rider in i byn, den här palmsöndagen var den tionde dagen i Nissan, så finns det något väldigt spännande att uppdaga och uppenbara utifrån det. För den tionde dagen i Nissan så var det den judiska traditionen ända sedan utvandringen ur Egypt som man då firade med under påsken. Så var det den dagen, den tionde dagen i Nissan för påskehögtiden som man valde ut vilket av lammet ska vi slakta för att spisa. Det var ju så att varenaste familj innan uttåget ur Egypten skulle slakta ett lamm och spisa det. De skulle ta blodet och måla på dörrposterna, på träet runt dörrposten, på ingången upp till och på sidorna. Det här är ju symbolik på Jesus korsfästelse. Om du sätter blod upp till på dörren och på sidorna av dörren så får du ju ett kors som går där. Så det blev som ett, kanske ett osynligt kors på en måte. Men blodet var placerat upp till och på sidorna och det blir som ett osynligt kors som stoppade dödsängeln för att gå in. Det var en beskyttelse där. Och Jesu kors är en beskyttelse så att döden går oss förbi. Påske kommer från Pesach som betyder gå förbi. Dödsängen gick förbi. Och vi har ju fått ett liv för att Jesus döde i vårt sted, så har vi fått evigt liv. Så döden går oss förbi. Sen om vi dör så ska vi leva och så vidare. Men den tionde dagen på Nissan så valde de ut det här lammet. Som då var en fejring för det judiska folket för vad som hade skett. Att dödsängen hade gått förbi. Att de hade fått leva. De hade haft en beskyttelse i blodet. Ni hör ju allihop hur mycket symbolik det här är om Kristi kors. Men den tionde dagen i Nissan så valde de ut detta lammet ska vi slakta. På den dagen så rider Jesus in i byn och visar sig själv som jag är det utvalde lammet. Jag är den som offras för synden. Jag är den som offras för att ni ska slippa syndens lön som är döden och få livet som ett resultat av min död. Så när Jesus kommer som en konge så kommer han samtidigt som det stora offerlammet. Om man summerar upp allt det här som jag prövar att snacka om, Hvordan blir allt det här för dig personligt? Om du tänker att du är Jerusalem eller du är israeliten som står där när Jesus kommer. Vem är Jesus för dig? Han kom som en frälsare. De ropar Hosanna, fräls oss nu. Är han din frälsare, din messias? Han kom med de här mantlarna som lades ut och mantlarna som han som en bild på rättfärdigheten. Är han din rättfärdighet? Är han den som har fått rättfärdiggöra dig och vara din rättfärdighet? Han kom som fridsfursten på ett äsel. Icke som en krigsherre på en krigshäst utan på det här äslet en bild på fred. Är han din fredskonung? Är han din fred, din shalom, din frid i sinne, tanke och liv? Är han din hjälpare som kom för att hjälpa dig? Är han din sägersherre som får föra dig till säger på område efter område i livet? För det står, tillsammans med han så ska vi ha mer än en överväldigande säger. Och det handlar om livet vårt här och nu. Att vi ska kan få säger i kamperna vi har på olika områden i livet. Han kom som en befriare. Är han din befriare, din förlossare? Är det han som löser dina länkar och band när du har varit bunden i något? Är det han som får ta vara på dig, ta hand om dig och sätta dig fri? Är han din konge? Lägger du symboliskt sett ner din mantel och säger, jag vill inte ha min egna rättfärdighet. Jag vill ha din mantel Jesus. Jag vill ha dig som mitt liv. Är han din frälsare på den måten? Visst icke. Så tycker jag det är dags för dig att öppna dig för den tanken. Att Jesus kan få bli din frälsare, din förlossare. Han som för dig till seger på område efter område. Inför den här gudstjänsten så bad jag lite grann. Jag bad för det som är i menigheten och de som ser på. Jag fick en bild som är till någon. Jag såg en liten kylling. Som typisk liten gul påskekylling. Och så såg jag att det här var en symbol för att det är någon som följer sig så liten. Som följer sig så svag. Och det kan vi alla göra. Och i oss själv så är vi svaga. I oss själva så är vi som en liten påskekylling. Men så såg jag i den bilden att den kyllingen fick bli en häst. Som den här stridshästen jag kanske har pratat om innan. En kraftfull häst som kan dra ut i strid. Jag såg att du som kanske följer att jag är inte så mycket. Jag kan inte så mycket. Jag är en liten kylling och jag pickar mina frön. Och det är inte så mycket mer med livet. Men jag såg att just du kan bli en stridshäst. En bild på att din bön kan inte bara förvandla ditt liv till att bli den där stridshästen. Men din bön kan förvandla andra människors omständigheter. Den stridshästen kan få mörket att flykta. Den stridshästen kan få omständigheter att förvandlas i andra människors liv. För du har folk runt dig som sliter. Du har folk runt dig som inte känner Jesus. Du har folk runt dig som är bundna av mörker och andemakter. Men du kan sätta dem fri om du tur att bli den där stridshästen. Om du tur att låta Jesus på insidan växa till och vara med dig i den här bönen. Så att det blir bön med kraft. Himmels kraft. För han bor i dig. Så jag hoppas att den bilden jag fick där är till uppmuntran för någon som ser på, för någon här i menigheten och kanske andra utanför menigheten också. Men jag fick också en bild till, en tanke till. Och det som är så spännande med den heliga ond är att han ger oss inspiration. Som du hörde på kollekttalen till Raymond så hade han fått samma tilltal som jag. Jag fick en tilltal och en tanke att det sitter folk i vår menighet idag som sitter lite för alena, som sitter och har ensamt. Och så kommer den påskehöjtiden och en höjtid som påske där man är van till att träffa familj och vänner och sånt kan följas extra ensam, extra tuff. Så jag fick en tanke att det finns någon du ska uppmuntra denna uken inför denna påsken. Det finns någon, och det kanske inte är till alla, men ni får pröva den här tilltalet. Det är jag som ska tänka på detta. Men kanske ska du köpa ett påskägg och fylla med lite gotteri och lägga ner din ekonomiska gåva som Raymond pratade om där. En sedel, en gåva för att uppmuntra någon i menigheten. Någon sliter ekonomiskt, någon har det tufft, någon sitter för alena. Kanske du tränger att ge bort pengar, men kanske tränger att besöka någon på den måten som är okej och innanför smittvärnsregler och allting sånt. Ta på munskydd, träffas utanför huset och ta en prat med varandra och håll lite avstånd och allt det där så att vi följer de regler som finns. Jag vill inte uppmana till något annat. Men ta telefon, åk och besök, spör den heliga ande, vem kan jag uppmuntra den här påsken? Vem kan jag ge en gåva? Vem kan jag ge lite fällskap? Vem kan jag ta en telefon till? Det finns ett eller annat du kan göra. Och det är inte längre bort än att du sätter dig och ber och lyssnar till tankarna som kommer efter att du har bett. Det är inte vanskligare än det och det är inte längre bort än det. Och icke tänk att icke var från Herren. Tänk tvärtom. Tänk, detta var nog från Herren. Och bara gå på det. Skulle det vara fel så var det ändå en hygglig grej att göra likaväl. Så ta den tanken som kommer på allvar. Spör Herren, vem kan jag få välsigna denna påsken? Jesus är din välsignelse. Och med han i dig i ditt liv så kan du få bli välsignelse för någon andra. Därmed vill jag tacka för att du har lyssnat på den här preken, den här gudstjänsten. Jag hoppas att den har gett dig något. Jag hade fler saker i notaterna tror jag, så jag har säkert missat något, men det här var det som blev. Så jag hoppas att du fick ut något av detta. I Jesu Kristi namn så välsigna dig inför den påske som kommer och ber att du ska få det bra samman med dem som du har nära. Och är du alena så ber jag att du ska få det positivt och bra allikaväl. I Jesu Kristi namn. Amen. Deep damage in the people. But pride stops us stretching out our withered hand. But God has stretched out to heal us. The sun, oh, the sun, oh, the sun, oh, the sun, oh. Changes everything. Just one touch from the King. Change.